With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Jag höll med kärlek på att säga glad påsk, Andreas.
Vad roligt att du säger det. Nu förstår jag vad du menar.
Det är en smakfull föraning.
Ja, tack så mycket.
Jag känner att sånt där kan ju uppfattas jäkligt fel.
Nej, alltså, nej, fast det gjorde det inte. Jag kom bara... Du vet, synapserna klickade inte förrän precis efter. Men nu förstår jag vad jag menar. Det är nämligen så att jag har en skjorta som är, ska man säga, vaniljvit eller ljusgul. Det beror på ljuset, tror jag.
Ja, man kan nästan säga vaniljgul.
Ja,
man,
ja, till och med.
För den är ju absolut inte kanariegul.
Nej, och det är jag väldigt glad över.
Ja.
Men den är nämligen, den heter faktiskt Vanilla Oxford. Kvaliteten. Så att där har vi nog lösningen. Och den är från Chertonomy. En Oxford med button down krage.
Men huvudanledningen till varför jag sa det var ju för att du tonmatchar ju med strumporna.
Så är det faktiskt. Pantarella strumpor i ljusgult. Mm. Alltså det var länge sedan jag hade ljusgula strumpor på mig, Pelle. Det kan jag säga. Jag tror inte vi har pratat om den här trenden inom, om man säger då, kategorin klassiskt herrmode. Där det har exploderat exponeringen av vita strumpor med selvedge jeans och loafers. Och egentligen, alltså till och med till kostym. Vita, inte tubsocker, men liksom vita ribbade strumpor. Det är en sån gammal klassisk, det fanns på 50-talet, det har funnits liksom...
Det är lite Elvis.
Exakt.
Lite rockabilly. Ja. Jag känner mig oerhört gammal inför den här trenden.
Ja, och jag har ju faktiskt också det, om jag ska vara ärlig. Det finns några som gör det med bravur och jag förstår konceptet att man vill att det ska hända någonting. Och det är ju ett tydligt sånt statement för att det sticker ju ut. Det är ju nästan lika ögonfallande som de här Happy Socks-trenden för några år sedan med färgglada strumpor också. Det sticker verkligen ut, men... Jag har väl inte gått så långt.
Det skulle jag verkligen inte säga att du har. Det är väldigt diskret även om...
Ja, men det blir ändå en ganska stor kontrast mellan då den bruna penny loafern i mocka från Morsjas och de här mörkgrå flanellbrallorna.
Jag skulle säga att det är en ultimat uteserveringsoutfit vad ska vi säga, 3 veckor.
Ja, jag unnade mig faktiskt en kaffe på uteserveringen redan.
Du gjorde det?
Idag faktiskt. Ja.
Ja, idag är ju, våren är ju här och knackar på
men
idag.
Men det är krispigt ute alltså. Man sitter inte en längre stund.
Snabb kaffe?
Ja, exakt så.
En enkel espresso.
Men visst är det lite härligt faktiskt med de här vårfärgerna. Alltså nu har jag blå kavaj och grå byxor. De är väl året runt färger. Men när man känner att man liksom får plocka fram de här ljusgula tonerna eller mintgrön och såna här lite accentfärger men
man
som
vill,
kan vara...
Man vill omfamna våren.
Ja, faktiskt. Särskilt när solen skiner. Alltså. Mm. Det är trevligt.
Thank you.
think I might be over my troubles.
Det här med snabbkaffe och snabb kaffe.
Ja, exakt.
Du har ju tidigare slagit många slag för enkla espressos. Mm,
precis.
Det här är ju någonting som jag med försiktighet har anammat, men som jag helt och hållet nu har kopierat.
Ja, vad kul.
Även, ska jag tillägga, om jag är sugen på en dubbel.
Ja, jag förstår.
Så tar jag istället två enkla.
Ja, men det tycker jag är väldigt bra beslut.
Senast i fredags, då blev det till och med tre enkla.
Härligt.
Efter varandra.
Nej, men alltså, de ska ju vara så små, så vi pratar liksom 1,5 centiliter kaffe.
Ja, för det, vad det kokar ner till, utan att liksom göra sig lustig så. Men så är det ju att espresso ska aldrig serveras i stora
absolut
koppar.
Enig.
Om jag skulle tvingas dricka en dubbel, då skulle ju den vara i en liten espressokopp. Men nästan så att den håller på att rinna över.
Ja, exakt.
För att dricka den ur en, som en tekopp eller en kaffekopp, aja baja.
Absolut inte.
Nej.
Då dricker jag hellre en klassisk snutkaffe. Alltså en brygg, om det ska vara så. Och då, för det finns en charm, kan jag tycka, att sitta och liksom läppja på en kaffe en längre stund. Men som du säger, espresso, den ska vara koncentrerad. Det ska vara som en liten råttsvans ner i koppen. Nästan trögflytande, alltså ingen sån här blaskig, vattnig.
Nej,
och tyvärr är det
gillar vi inte.
Det spelar ingen roll om du går på en bättre restaurang i Stockholm. Det är ju överlag horribelt dålig kvalitet på dubbel espresso.
Jag försökte, innan vi knäppte på rekordknappen här, så försökte jag ju komma på när vi hade sett senast, för det var inte i studion, utan det var när vi var på ett möte tillsammans förra veckan, och så tog vi en kaffe innan.
Ja, det kommer jag ihåg.
Det var topp tre de sämsta espressorna jag
kunde inte sagt det bättre. Det smakar sån här batterisyra som man...
Ja, och det vet både du och jag, att när vi dricker batterisyra, då trivs vi inte.
Ja, nej, det gör vi inte. Det är faktiskt topp tre de sämsta dryckerna vi...
Och jag tror att jag tar helt på mig det ansvaret, för det var jag som hade föreslagit ställe. Vi visste inte ett annat ställe där i närheten.
Det kan man ju inte veta, att det ska vara sånt surt jävla kaffe.
Jo, men alltså, i samma sekund som jag föreslog det här stället så kände jag att okej, vad är styrkan hos det här stället?
Ja.
Jo, det är att ösa ut och in lunchgäster.
Ja, det är väldigt sant. Jättesant.
Det är inte att ha kärlek
i en espresso.
Nej,
det har du
jag
rätt.
Tror faktiskt inte ens i maten.
Nej. Men vad är det bästa kaffestället i Stockholm?
Jag är ju en väldig novis på kaffe.
Jag började
dricka espresso för 2-3 år sedan. Jag har inte druckit kaffe innan dess. Men...
Och det är ju snacka om att öppna Pandoras box. Mm. Det är ju som att prata jeans. Med tanke på vilka jeansnördar det finns. Och det är ju kaffenördar kan man ju inte direkt ignorera. Alltså det här med liksom om det är arabiska bönor. Alltså
nej,
det,
där, jag liksom... är absolut inte där.
Inte jag heller.
Jag gillar ju inte snutkaffe. Det är mycket möjligt att jag helt kommer svänga dit, men det där vet man
inte.
Nej,
men jag köper det. Jag uppskattar bägge beroende på situation. Om jag sitter och jobbar hemma och ska skriva en längre artikel, då gillar jag att ha en kaffe som är varm en längre tid och kan smuttas på mest för att ha något att göra typ parallellt. Men smakmässigt så är en enkel espresso, och jag gillar inte de här fruktiga, för det är lite åt det hållet som den här du beskrev som vi drack förra veckan, när den blir syrlig och fruktig i smaken.
Ja,
det är vidrigt.
Jag skulle nästan, fruktig kan jag inte hålla med, men jag skulle nog säga sur.
Ja, men alltså definitivt sur. Men ibland så kan vissa sura gå åt det fruktiga hållet. Alltså du vet att den har nästan en blommighet i sig. Det har jag otroligt.
Jag hade nästan omfamnat blommighet i den här
absolut. Men jag tror att mitt favoritkaffe i Stockholm är fortfarande... jag tror det är Sempre på Jakobsbergsgatan.
Ja, där har vi varit några gånger.
Ja, men det är mest för att det är ofta när vi har podd så är det inte så långt ifrån. Det är väldigt många ärenden man har i jobbet i stan som är inom 500 meter åt något
absolut.
Håll.
Det är nog den starkaste, alltså den med, det är väl säkert fel terminologi, men det, den med mest koffein i, ja. Som jag, en riktig sån här drrrr,
ja, precis.
Vilket jag aldrig har känt tidigare, men den var det bra tryck i.
Men det jag gillar, det känns ju som att de har, det är ordning och reda liksom, och ja. där är det fan med tryck i den enkla espresson.
Ja. Jag skulle säga att en barometer är ju om personalen har slipsar instoppade i skjortan.
Ja, absolut.
Eller
klassiker.
Så är det här sättet att klä sig bara ett sätt att få gästen att tro att ja. Det är en bra kaffe.
Men om man skulle säga något tecken på att det är ett bra ställe, så kan man väl säga att, för att generalisera, så är ju väldigt sällan restauranger bra kaffe.
Med undantag skulle
med
jag säga.
Med undantag. Det finns undantag. Men det är liksom, antingen är man specialist på kaffe eller så är man specialist på mat. Oftast.
Jag kan tänka mig att om, eller när det nu är en och annan person med italienskt ursprung som hör det här, då blir de inte glada på det, Andreas.
Nej, det är möjligt.
När man då säger att man kan ha en kaffekultur och en matkultur inom samma väggar. Jag förstår vad du menar.
Jag tycker ändå, och det är samma sak i Italien om jag ska vara ärlig. De gångerna när jag har varit i Florens, det är ju mycket godare kaffe i en sån här tabakeria, liksom minikafé.
Man står upp.
Ja, på hörnet liksom. Du vet, du lägger en euro och så har du en kort jävla enkel espresso. Tjoff. Godast du har ätit, eller ihop med en sån här liten grillad macka som de gör, som ser ut som fan, men det smakar så gott. Men däremot på även de bättre restaurangerna, de springer ju fortfarande åtter kring mycket av det kaffet vi har i Sverige, men det är ändå inte lika bra som de här små pittoreska gatuställena. Liksom.
Apropå Italien och kaffe, så var jag... Man kan nästan säga att jag var i Italien faktiskt.
Ja, du har faktiskt varit ute och rest. Jetset-stämpeln består.
På gränsen till Italien. Jag var i norra Italien i södra Schweiz.
Alpernas treriksröse, eller vad ska man säga?
Ja, tvåriks
två i alla fall.
Jag var i, och då kan jag ju innan säga att du och jag pratar ju väldigt mycket uttal här. Mm. Som svensk säger man ju generellt Sankt Moritz. Mm. Men Sankt Moritz är ju
jag skulle säga att bägge funkar.
Ett vanligare uttal kanske.
Jag tycker bägge funkar.
Jag tycker det också.
Det är mer en betoningsgrej än uttal egentligen. Men jag tycker det är en spännande att höra det här, Pelle.
En förbaskat trevlig skidort kan man väl säga. Eller
exakt. Skidort. Stekort kan man
det kan man
säga.
Nog faktiskt säga.
Det är lite som Rivieran bland bergen, eller?
Ja, det är ju ett Sankt i samma kaliber som Saint-Tropez.
Ja, precis. Jag tänkte säga det, att det är Saint-Tropez i Alperna nästan. Men,
det skulle jag nog verkligen säga. Det är nog många som vallfärdar fram hit och dit.
Det är så intressant att det har liksom, precis som du har de här fem sommarorterna då, längs franska och italienska rivieran, så har du ju samma i Alperna.
Så är det definitivt.
Merstad och Sankt Moritz och diverse. Cervinia? Nej.
Det vet jag inte, men Lesch är väl ändå. Lesch. Eller kanske lite mer sofistikerat tillbakadrag. Det är inte så mycket uns.
Nej, exakt. Vi har ju haft den här. Det finns ju också så här. Jag fick ju faktiskt väldigt roligt...
Verbier.
Verbier är alltid Verbier.
Det brukar både du och jag säga.
Men jag fick ju faktiskt en liten reprimand av vår gode vän Claes Julin, kommer jag ihåg, för massa år sedan. När vi pratade om det här i Kingpodden och jag sa Chamonix. Chamonix är inte en av de där topp fem stekorterna.
Nej.
Det är lite som att åka till Sunne i Sverige i jämförelse med Åre.
Man sprutar Trocadero på varandra.
Ja, men, jag hoppas att man inte sprutar någonting på varandra. Men nej, du förstår vad jag menar. Det är fantastisk skidåkning, men det tillhör inte liksom de där smällkaramellorterna.
Nej,
Men Sankt Moritz...
Ja, men det var ordning och reda på mycket där faktiskt.
Kul!
En gedigen historia inom det här monetära övre skiktet.
Det var ett väldigt fint sätt att säga överklassen på, tycker jag.
Ja, någonting som vi behöver ungefär 8 avsnitt till. Det är någonting som jag inte har berättat för dig. Det är någonting som heter Cresta Run.
Wow, vad är det här?
Nej, men det här var gåshud alltså. Det här var liksom som en blandning av någon form av herrklubbs slash internat slash väldigt mycket hemlighetsmakeri kring. Okay. Det är alltså, man åker, det är en klubb, members club, som är relaterat till, man åker alltså med huvudet före, alltså på en släde liksom.
Okej, som en bob.
Ja, exakt. Fast wow. Du har ingenting som skyddar dig runt om.
Men vad kul. Vet du vad? Nu trillar min polett ner. För jag vet vad jag känner igen det här namnet från. Gianni Agnelli hade det som favoritsysselsättning.
Han var medlem i den här klubben.
För det kommer jag ihåg från HBO-dokumentären. Att de pratade om, han var ju en adrenalin-junkie utan dess rik.
Och det är alltså exakt det här handlar om.
Ja.
Det är...
Fort som fan går det.
Ja. Och de åker med huvudet före.
Sjukt.
Och det är flera som har dött.
Ja, under de här. Absolut.
Och jag fick en sån jäkla jackpot. Jag gick upp tidigt en morgon. Bodde på Grand Hotel, heter Kempinski.
Ja, det finns ju väldigt trevliga Kempinski-hotell runt om i världen.
Och det finns några väldigt trevliga hotell i Sankt Moritz. Ja. Inte minst, det är ett schysst hotell. Kulm är ett väldigt schysst hotell som ligger bredvid Cresta. Och sen så är det ju Badrots som är... Okay. Kulm och Badrots är de äldsta, om jag minns rätt. Sovretta House och annat. Nåväl. Jag blir körd i taxi dit.
Mm.
4 minuter. 400 spänn.
Nej, men du skämtar.
Nej, men alltså... Och det här har vi du och jag...
Alltså, du kan ju åka helikopter mindre.
Åker man till San Marit så anmärker på pengar så ska... Då har man ingenting där att göra.
Nej,
då har
jag
man
åkt fel. Jag
och
fattar.
Jag är väl benägen att då inse att jag... Alltså, goes without saying, jag hör inte hemma i San
Moritz. Det kostar att ligga på topp i San Moritz. Alltså.
Det kostar att ligga på topp. Det fick ju då bekräftat när jag då köpte en självserveringslunch... bricka med en knastertorr schweizersnitzel för 550 spänn.
Nej, men vadå, skämtar? Det är för fan Grand Hotel Stockholm-pris.
Men
på...
då ingick en petcola. 33 centiliter.
Nej, du skämtar.
Nej. Men tillbaks till Cresta Run. Jag fick ju både puls och gåshud. Det var helt molnfritt.
Wow.
Morgon, superkrispigt. Och se den här coola klubbhuset skulle man kunna säga.
Ja.
Ja, det var väl faktiskt vad det var. Och jag blir så otroligt ivrig när jag ser det här. Ut kommer det då röster ur det här klubbhuset som refererar loppen.
Ah, jag fattar.
Och då Lord Mountbatten to the box.
Ah, vad spännande.
Och sen så är det ett otroligt snyggt och smakfullt sånt här klubbemblem på som en grind.
Mm.
Och då märker jag att den där är ingen lås på. Det första jag gör är att skjuta upp den där och halar upp mobilen.
Mm-hmm.
För jag blir så bild- och filmsugen. Och inser ju inte att nummer ett, skjut inte upp en grind som du står members club på.
Nej.
Nummer två, när du har gjort det, hala inte upp mobilen för att plåta.
Nej, det kanske inte faller ut.
Nej, men det var ju oerhört okänsligt av mig. Och det blev jag då varse ungefär 4 sekunder efter. När jag skulle då föreviga den här upplevelsen. Ja. Put down your phone! Skriker över hela...
Arnold Schwarzenegger kliver ut.
Put down your phone! Och vilket jag då gjorde...
Det var någon vakt då?
Skämdes. Nej, det var han som skrek ut i hela referat. För han såg mig genom sitt sånt här kontrolltorn. Och det var ju väldigt
pinsamt. Jag förstår. Den är ju trist. Alltså.
Så jag börjar då promenera upp till där loppet börjar, så att säga.
Ja. The walk of shame.
Och det var så filmiskt. Otroligt snyggt där de här människorna går. Och promenerar upp. För jag inser ju det att de har nog laddat för det här så länge. De är liksom på väg till döden nu.
Ja. Adrenalinpåslag max.
Totalt. Men jag är fortfarande så nyfiken, nu har jag inte insett mitt klavertramp. Så jag frågar en av de här männen, hur länge har du hållit på med det här? Hur känns det? Och han stannar upp, otroligt stilig, snygg man, som i sin grå dräkt och hjälmen och de här speciella skorna. Så bara tittar han på mig utan att svara.
Okej.
Okay. Och bara synar mig uppifrån och ner.
Ah.
Och jag förstod han inte min fråga, eller?
Mm.
Sen vill han då bara veta vem jag är och hur jag har kommit in. Och han väldigt vänligt men bestämt ber mig att gå till sekretariatet och fråga om jag verkligen får vara där.
Ah, okej. Okay. Han kände att det fanns en risk att du inte var medlem på
den. Nej, men jag såg ju liksom hela den här historiken och deras stadgar.
Ja,
och de som är så stoppar jag ändå inte ner mobilen och får då en tredje tillsägning.
Alltså du var ju paparazzi här, Pelle.
Ja, men jag skämdes sen faktiskt. Och jag la upp några bilder från det här loppet som inte var från deras område.
Ja, jag fattar.
Men sen så kände jag att nej, nu ska jag faktiskt... vad säger man? Man ska lyda de här herrarna. Ja. Men otroligt snygg sport. Och det var ju alltså som att höra födande kvinnor...
Okay.
Alltså de skriken när de åker ner, det var faktiskt läskigt. Ja. Man inser att okej, okay, de är så rädda.
Ja, det förstår jag. Alltså det ju måste ju vara den definitionen på skräckblandad förtjusning alltså.
Men att man eller att du känner uppenbarligen till det här.
Ja,
det här
känner du då till bara från korta små klipp i den här dokumentären där de åker. Det här var ju då 70-tal liksom.
Jag hittade en bild på Gianni Agnelli med sonen, blir det väl Eduardo.
Ja, just det.
Kanske.
Eduardo.
Ja, där då Gianni står i sin mundering.
Mm.
Det var en händelse från resan som etsade sig fast. Alltså, och den coolaste... Jag är så nyfiken på det här, på hela den här...
Nej, alltså, det är ju så fascinerande att den här sporten har liksom levt helt i skymundan på grund av att den är så... Ja, den är så...
Totalt hemlighetsmakeri. Liksom,
exakt.
Totalt. Och jag...
Det är ingenting man glider ner på Zinkens damm och testar.
Nej, liksom. Men alltså, jag... Alltså... Varenda sån här medlemsklubb i London, New York eller wherever, jag kan säga att det finns inte någonting som gav den känsla av vad det här gjorde.
Wow.
Det som händer där inne och hur de festar sen.
Det
jag lyckades
jag
hitta
mig.
Några bilder på några brittiska äldre busfrön som tömmer varsin brandsläckare på varandra.
Ja, jag kan tänka mig att...
Alltså 70-75-åriga herrar.
Herregud,
liksom...
ja, det finns inga gränser.
Det är helt gränslöst.
Den berömda flugan på väggen hade man velat vara.
Så in i den.
Mm. Men det är ju någonting, det är väl det som har varit den här liksom, romantiken kring privata sällskap och klubbar, just att det finns en myt. Alltså, hade det varit liksom som en konferens på Scandic Hotel, så hade det ju inte varit liksom, då hade det inte funnits någon romantik.
Nej.
Eller någon mystik kring det. Det måste ju finnas något liksom spänning.
Jag kan tänka
spänning.
Mig att det här är ett drömreportage i Vanity Fair, och de har frågat varje år i 50 år och får nej varje gång.
Och det sjuka är att det är också det magasin som kanske har högst status i världen.
Absolut.
Liksom, som skulle få göra det, så är det ju dem. Och ändå så är det.
Men det händer så mycket sofistikerat smuts,
det
om
känns
man kan
som
säga
att
så där inne.
Folk som
tror
är ansvariga
jag.
För en sån klubb skulle uttala sig likt Johnny Johansson när en känd rapartist ville jobba som intern på Acne. Nej, men jag kan fan ta honom springande här.
Exakt så.
Samma sak när Vanity Fair kommer.
Ja, de har ingenting att vinna på att...
Nej, jag orkar inte ha dem springande här omkring.
Nej.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du var ju inne på de här smula saltade kostnaderna kring både taxi och bricklunch.
Ja.
Det fick mig faktiskt att komma och tänka på, för några avsnitt sen så pratade vi om vad man är villig att lägga pengar på, vad man snålar med och vad man är väldigt frikostlig med. Kommer du ihåg det?
Ja!
Det här liksom att man...
Man kan vara lite motsägelsefull.
Ja, ibland. Exakt. Och jag är det om något. För,
berätta för mig.
Nej, men till exempel att jag tror många kan säkert känna igen sig att när man är ute på byn med vänner eller partner och dricker ett glas vin,
ja,
så kanske liksom 150-200 kronor för ett glas vin, det är inte så många som kanske tänker, det är så här, ja, vi köpte ett glas vin och så betalar man det.
Precis.
Men att köpa en flaska vin hem är för många, alltså, nej, men 200 spänn, det var väl att ta i liksom. Sen är det ju alla olika liksom nivåer och preferenser. Och,
ja, men
och
man har möjligtvis lite skeva balansförhållanden, ja, i precis, vad man handlar på krogen och vad man handlar på
och utanför. Särskilt då med tanke på hur mycket vin för pengarna man får när du köper hem det i förhållande till vad det vinet, ja, kostar.
Har du
på
gjort
krogen
någon överslagsräkning på, är det ungefär 10 gånger dyrare? Kan man inte säga det ungefär?
Det beror ju på vad det är för vin.
Ja.
Alltså husets vin minst 10 gånger. Men jag skulle nog säga om du köper en bättre flaska champagne ute, då kanske det bara är 3 eller 4 gånger pengarna.
Ja.
Det är fortfarande mycket. Och sen har du vissa ställen som gör det till en grej. Att jag vet att typ AG till exempel har kryg eller krog till systemet pris. Eller jag tror det är 100 kronor.
Det är generöst. Det är omtänksamt.
Men jag gillar, jag vet att Dorsia hotellet i Göteborg har en liknande grej. Att det är ju fortfarande väldigt mycket pengar med 1700-1800 för en flaska champagne. Men det är också ett väldigt bra sätt att locka in rätt målgrupp enligt dem. Någon som alltså som faktiskt uppskattar, ja, den typen av produkt, men som sen då det blir ju en merförsäljning på andra
du
saker.
Du går dit
istället
med en positiv upplevelse, ja, som inte bara är maten.
Även om du kanske inte tjänar så mycket på den flaskan du säljer, eller jag tror till och med de säljer på glas för liksom 230 kronor eller något sånt där. Och jag älskar den typen av initiativ, att man kan sälja kvalitet med låg marginal och sen så säljer man, ska inte säga dåligt vin, men alltså billigare saker med mer marginal.
Det var ett väldigt initierat svar tycker jag på min...
Ja.
kan man tillägga då, bara för att jag ska vara lite besserwisser, ja, att om man går på nattklubb, då är det andra...
Ja, men då kan du ju dubbla priset från, ja, vad det kostar på restaurangen. Just det. Liksom. Men, och bärs till exempel, öl har ju, alltså jag tror, nu ska vi inte hänga ut någon specifik krog, men jag tror att de flesta krögare eller bättre krogar i Stockholm har ju säkert liksom en 100 marginal på, ja, sin öl, ja, liksom, som är på fat.
Ja.
Och där betalar du ju, om en bärs kostar nästan 100 spänn, då betalar du 95 spänn för att sitta i den baren, känns det som.
Hyran.
Ja.
Och men det är väl, alliansen.
Så länge man är fin med det, och det kan det ju absolut vara värt.
Ja, som gäst har man ju bara sig själv att skylla.
Ja, exakt. Det är ingen som tvingar dig att köpa den. Och du kan ju köpa den där hoffen hemma, men då blir det ju inte så många att snacka med kanske. Så att, ja. Men det som slått mig lite är, för om man säger så här, vi har kanske känt varandra i 10 år. Löst de första åren när jag bloggade för King.
Yeah.
Men 5 år liksom där vi har delat arbetsplats. Och de första åren uppe i Stockholm, då, alltså jag la ju i princip varenda disponibel krona jag hade på kläder. På liksom skrädderi eller på...
Det låter som att det har förändrats nu alltså.
Lite. Men det är väl tur det, för om man gjorde det en period, då gjorde det ju att jag alltså byggde upp en lite större garderob av plagg. Och många av dem använder jag fortfarande väldigt frekvent, vilket gör att jag känner inget behov av att köpa saker bara för att ha en Solaro-kostym.
Nej.
Eller jag måste ha den sortens kostym på listan. Jag måste inte bocka av längre. Förstår du vad jag menar?
Ja, ja, ja,
måste inte ha en kritstrecksrand. Du måste inte ha
det. Du värderar
det
annorlunda.
Ja, och jag känner på något sätt att okej, men det jag har nu är jag nöjd med och använder frekvent. Och när det går sönder, då kan man ta en diskussion om det inte går, eller om man behöver beställa någonting nytt.
Inte
liknande.
För att anmärka ord här nu, men diskussion, är det
med
sig själv? Med ja, men jag är bara nyfiken.
Intern diskussion.
Ja.
Men
du ställer dig mot väggen.
Ja, däremot så har ju då andra kostnader för mig tagit över den delen som kläder var. Och det är ju...
Lätta ditt hjärta nu.
Ja, det är ju faktiskt mat och vin.
Härligt.
Det är så sjukt intressant att jag vet inte om det finns liksom ingen vinkel på det här där det skulle vara mer eller mindre försvarbart ekonomiskt, för inget av detta har väl en så här jättehög avkastning. Det är inga investeringar. Alltså kläder har inget andrahandsvärde nästan. Och vin har det definitivt inte när det väl har druckit det, om inte annat.
Nej.
Men...
Nej, för det gör ju, det ska ju tilläggas, det gör ju både du och jag. Ingen av oss, vi investerar ju inte i vin på det sättet, utan vi konsumerar ju det.
Men det är också lite sådär, om man jämför vin och klockor liksom. Det finns ju självklart så att du kan, klockor så kan du på riktigt, kan ju göra jättefina.
Det är ju en helt annan investering.
Jo, men det är också så här, jag får ibland frågor, vilken är den bästa investeringen under 20 000 i klockor? Där tycker jag det är lite så här, köper du klockor för 20 000 i investeringssyfte, så tror jag inte att det är fel väg att gå. För att då, ett, har du inte så hög uppsida i ökning. Det är svårt att liksom, då ska du hitta typ en Paul Newman, liksom, nästa Paul Newman. Den är extremt svår.
Men tror du att alla som använder ordet investering runt 20 000,
nej,
att de egentligen menar att det ska stiga i värde? De vill ha en så bra köp som möjligt.
Ja, det har du ju rätt.
Eller det är i alla fall vad jag tror.
Förmodligen, det tror jag med.
En
säker och trygg placering som håller sitt värde på något sätt.
Som håller sitt värde.
Ja, men det kan jag, och det har jag all respekt för det vill jag själv ha när jag köper en klocka. Men jag menar bara att det är samma med vin. Om man liksom, jag tror att, nu är jag verkligen ingen vinspecialist eller så, men om man ska köpa vin i investeringssyfte, då är det liksom inte att köpa en Bourgogne för 500 spänn. Utan då får man köpa riktigt bra grejer som inte finns så stora volymer av. Och då helt plötsligt så är man uppe på helt galna summor i jämförelse. Och jag ser mig själv 100% som någon som dricker vin, inte samlar vin.
Mm. Du njuter.
Ja, precis.
Och det gjorde du ju förut och fortfarande med kläderna.
Ja, ja, absolut.
Och nu njuter du. Du har liksom förflyttat
din
njutning en aning. Men om jag nu ska vara lite pappig som jag är ibland. Att investera i njutning, det är inte dumt. Man får inte glömma det här.
Det har du faktiskt helt rätt i.
Belöningarna.
Nej, men
om man har möjlighet att göra det.
Självklart.
Sen kan man ju investera i njutning på olika sätt. Men
ja,
jag
precis.
Kan tänka mig att din träning är en investering.
Ja, absolut. Men den är ju inte lika belönande Alltså den är ju belönande för att alternativet är så trist. Alltså om jag inte tränar så skulle jag inte må bra. Uh-huh. Jag mår bra av att träna, men jag mår bättre av att dricka ett glas vin. Förstår du vad jag menar? Alltså, det är ju,
men om du inte skulle träna, skulle vindrickandet inte vara lika njutningsfullt?
Exakt. Eller hela mitt liv. Jag skulle må väldigt dåligt om jag inte tränar, tror jag. För jag skulle bli deppig och jag skulle känna mig otränad och tjock och sådär. Så det är en balans, tror jag, är nyckeln till allting. Men det som har slagit mig, om man tar av allt jag dricker, så tror jag kanske att jag köper då mest champagne. Jag köper mer champagne än vitt och rött och sånt där.
Ja.
Och blivit liksom lite nördigare kring vilka år som är bra.
Mm, intressant.
Men det blir också lite så här, jag flyttar fram mina egna preferenser kring vad som är rimligt att betala för
intressant.
En flaska vin.
Ser du en parallell där genom, alltså från kostym
100%.
Världen, ja?
100%.
Där du har flyttat fram.
Precis, för jag började med att tycka att ett par randsydda skor för 2,5. Ja, men där går min gräns. Sen var det 5,5, för man såg massa små nyanser som var bättre.
Mm.
Som för mig bättre i alla fall. Mm. I de lite. Och så flyttar man fram för att man upptäcker helt nya världar, kan man ju säga, inom samma. Och det är samma med vin, att om du har druckit någonting som du har varit jättenöjd med, och sen då genom olika förutsättningar så får du testa ett vin som kostar 4 gånger så mycket. Mm. Nu är det inte alltid så att dyrare är bättre för alla. Men det är inte det jag menar. Jag menar bara att du får testa någonting du inte visste vad det var innan.
Nu har du flyttat fram dina barriärer.
Ja, och det som är skrämmande med det här, det är att om man tar typ champagne, liksom 2002, jättebra år. 2008, jättebra år. 2012, jättebra år. Inom de senaste då, liksom 20 åren i alla fall. Att köpa en grym flaska champagne från 2012 är jätteintressant. Men för att liksom maximera den, om man lägger lite pengar på den då ska du ju låta den ligga, tycker jag. Ett ganska bra tag.
Men gör du det då?
Ja, nu har jag tänkt göra det. Men det gör ju också att den investeringen, om man väljer att använda det uttrycket, blir ju väldigt långsiktig. Så att lägga om pengarna nu för att dricka det om 10 år. Förstår du? Det är en ganska lång belöningshorisont.
Ja, det är det ju. Men är det inte samtidigt lite gött att gå och fantisera
absolut.
Om den där flaskan? Och,
absolut.
Och kanske klappa lite på den och titta lite på den. Och...
Ja, och sen också kan jag tycka, anledningen varför jag kan gilla det är att, ja, vi tar ett exempel. Om vi köper en Dom Pérignon 2008 nu, så kostar den 16,99 eller någonting. Mm. Det är inte lite pengar, men om du ska köpa en Dom Pérignon 2002 nu, så kostar den betydligt mer
för
att den är äldre.
Ja.
Men den kostade inte mer när den var ny. Så att genom att köpa bra år nu, så tänker jag att ja, men då köper du till ett bättre pris än om du ska köpa dem i framtiden.
Kan vi inte då säga att det du faktiskt gör nu, det är att du har börjat att investera i vin?
Ja, eller i min egen njutning då.
Ja,
eller
vad man ska
säga.
Jag menar är att
för jag ska
du
inte sälja
dem,
det är inte ambitionen.
Du investerar ju på en tidshorisont i njutningen.
Ja, liksom. Precis. Och det är viktigt att skilja, för jag kan hålla med viss kritik som jag har fått, eller som vissa fått, när man pratar om investering i plagg. För investering per definition är ju att du faktiskt ska få avkastning, alltså ekonomiskt eller monetärt. Köp någonting, sälj det för mer. Om du inte har en ambition att sälja det, så är det ingen investering. Men jag håller helt med, du kan investera i din stil eller i din njutning över tid. Och att köpa samma sak om 10 år kommer vara markant dyrare. Så typ sån enkel grej. Men det är bara intressant hur liksom allokerar sin disponibla inkomst annorlunda från bara några år tillbaka.
Intressant, men känns det inte bra det här?
Jo, både och. Det är lite skrämmande också. För
att du flyttar fram barriärerna, du vet liksom, inte var du ska sluta riktigt.
Nej, men så här, för det är viktigt, tycker jag, att ha någon form av, med allt, alltså att man har någon form av rotning i marken. Alltså för klockor är ju typexempel när man jobbar med det så som vi gör. Vi kan ju sitta på en klockmässa i Genève och liksom uttrycka, vad kostar den inte mer? Är det bara 600 000 det här?
Man blir fartblind.
Exakt, och det är ju bara för att man tycker att det är ett så fantastiskt verk eller en tillverkare som brukar kosta mer. Men det är fortfarande helt astronomiska summor. Och att man inte liksom tar det lättvindigt, för det är, jag kan bara säga i mitt fall, det är otroligt mycket jobb för att jag skulle kunna köpa en sån sak.
Men jag tror ju att med du är ju ingen, du är ju en försiktig människa som jag ser, så jag, det känns ju som att när du nu handlar en flaska så kommer du ju, du kommer ju att njuta den varsamt och med rätt,
så är det.
I rätt sällskap.
Ja, absolut. Och det är liksom det som är så här, man kan ju köpa en god, om man säger så, husbubbel. Någonting som man gillar, som är en prisklass som är liksom alltså hanterbar. Det är inte det dyraste och det är inte det billigaste, säger vi. Och så har man den liksom när man vill öppna en flaska på en fredag. Men jag kanske gillar mer då att skippa 2-3 sådana flaskor och köpa en som är liksom så här, mest för att få testa eller få uppleva. Och så tar man ändå den på en fredag när den är mogen. Är du med?
Ja, ja, absolut. Dyrare men färre.
Ja, exakt.
Har vi något eller, där?
Ja, precis. Eller inte bättre det, men inte färre i alla fall.
Ja.
Behöver inte vara dyrare per se, men jag håller med.
Bättre men färre.
Att uppleva som allting. Det är kul att testa olika saker. Olika klockor, olika kläder, olika viner, olika mat, olika resmål. Att hur mycket man än älskar att vara i Frankrike eller i liksom, ja, vad det nu är, så är det är ju fantastiskt att få uppleva. Ibland är det jättebra, ibland var det sådär, men det är en upplevelse om inte annat.
Det är det faktiskt.
Ja, intressant hur det köpbeteendet
lite faktiskt
har förskjutits.
Ja, förändrats liksom och omprioriterats. Och om 10 år eller om 5 år kanske det ser helt annorlunda ut. Då kanske man känner att nej, men jag känner inte något behov av att göra det.
Tänk om liksom du då har fått blodad tand när det gäller hund. Du har 4 hundar hemma.
Ja, fast där har man ju som tur var en handbroms i hur mycket engagemang som krävs. Alltså, det krävs inte så mycket engagemang för att öppna en flaska vin. Men det, känns...
det krävs mer engagemang att gå ut 6 gånger om dagen.
Precis, och addera en hund till med alla de behov som det innebär. Men det är mysigt. Men en grej som inte har någonting med det här att göra, som jag tycker vi ska runda av det här avsnittet, ett område, det är, vi har fått en fråga rörande just skjorta till mörk kostym. För vi har pratat jättemycket om just mörk kostym.
Intressant.
Bröllop. Liksom, den ska vara mörkblå eller mörkgrå. Vilka slag det ska vara.
Det här är en intressant fråga.
Hur ska den perfekta skjortan vara då?
Mm.
Och jag vet ju att du, om någon är väl rätt person att prata med, du har ju faktiskt gjort den perfekta skjortan i din mening då.
Ja.
Tillsammans med Stenströms tidigare i år.
Jag blev väldigt, väldigt nöjd med den. Och en, som du är inne på då, mörk kostym, klassisk formell outfit.
Ja.
Så skulle jag nog säga att om man tittar på kvalitet så tycker jag att man ska sträva efter en slät skjorta. Den ska vara så slät som möjligt.
En
så
poplin-kvalitet kanske?
Ja,
till exempel.
Eller en Sea Island till exempel. Ja. Det finns ju olika...
Sea Island är ju fiber också. Alltså hur den är vävd. Alltså den långa stapelfiber. Men poplin är själva liksom vävtekniken.
Okay. Det
är att den blir så, precis som du säger, poplintyger är de absolut slätaste du kan uppnå liksom.
För du har ju en Oxford på dig nu och de tillhör ju den grövre släktet.
Och en Oxford, det kännetecknas av att trådarna som går då horisontalt eller vertikalt, de går...
Varpen och väften.
Precis. Bra, Pelle. Fan, det är lite väveriteknik här. Bra. Det betyder alltså att varptråden går över... och under. Alltså den går över en tråd.
Det
var
annan liksom.
Precis, så det blir som ett rutmönster. Yeah. Det är en klassisk Oxford. Och den får en viss typ av struktur på grund av det. Det är som en basket weave, är samma sak fast med 2 trådar.
Men en poplin från då delar av Västindien får ju nästan
fiber.
Som lite siden karaktär
exakt.
I sig.
Ja, silkeslen. Kanske inte alltid det som andas bäst, men det som är definitivt elegantast, tycker jag.
Det tycker jag definitivt också. Jag föredrar ju en sån kvalitet. Sen så gillar jag när det är relativt tjocka pärlemorsknappar.
Mm, det tycker jag med.
Dubbel manschett kan vara väldigt, väldigt elegant. Om man inte har så många skjortor och ska satsa på en skjorta, en vit, då rekommenderar jag faktiskt enkel manschett.
Håller helt med.
För att det...
Du har fler användningsområden.
Ja, det breddar användningsområdena. Dubbel manschett, det begränsar användningsområdena så pass mycket. Sen är det oerhört elegant om man väljer rätt manschettknappar och om man stryker manschetten rätt.
Om du ska ha den ultimata, rena kostymskjortan, absolut en dubbel manschett med poplin. Det är ju liksom, det är ju verkligen den mörka kostymens partner.
Precis.
Men jag är helt enig där. Jag kan till och med tycka att ett alternativ till poplinväv kan vara det som kallas pinpoint, som är som en
pinpoint Oxford.
Lite elegantare Oxford, lite slätare.
Jättesnyggt.
För då, det är också någonting, det är ofta det jag har valt.
Det blir lite mer matighet i
tyget. Exakt, och den är lite lyster, men den skrynklar lite mindre också än vad poplin tenderar att göra. Så att om man har den typ till en udda kavaj eller under en tröja eller någonting, så blir den inte lika... Den blir lite mer mångsidig, men inte lika
lite
formell.
Lite mer stadgrejen också.
Ja, exakt.
Jag. Sen finns det ju de väck fram till som mig vetligen heter motväck.
Ja, det heter ju placket, va? Också.
På engelska.
Tror det, va? Ja. Jag kommer inte ens ihåg vad den svenska...
Jag tror att det är motväck. Ja. Och det föredrar jag inte på en formell, och på samma sätt som jag inte
ingen
vill
bröstficka.
Ha bröstficka.
Jag håller med. Det är lediga inslag. Det har jag på mina Oxford eller linne eller något sånt där. Jag tycker det är väldigt tydligt exempel på... Samma med en button-down-krage tycker jag. Det är skitsnyggt, men jag skulle aldrig välja det före en cutaway-krage till exempel.
Precis. Så att det är väl de detaljerna som jag... tänker på om man ska ha en av de mest formella vita skjortorna. Jag tycker
och
att det är...
och mångsidiga faktiskt.
Absolut. Sen tycker jag att det är bra att han faktiskt säger vit redan från början, för att om man ska vara så pass formell som det låter som att han vill vara och ska använda skjortan till, så är det ju vitt, precis som han säger. Det är inte ljusblått.
Absolut. Nej, där kan man ju låta lite konservativ ibland, men där vill jag faktiskt säga, är det mörk kostym som står eller då syftas till på klädgården, då är det fan vit skjorta, svarta skor tycker jag. Mm. Det är liksom, det är klart du kommer inte bli utskälld för att du har mörkbrunt, men jag tycker att det är sån tydlig gräns mellan kavaj och mörk kostym i klädgården idag. Förr var ju kavaj mörk kostym.
Absolut.
Men just att det sätter tonen, det här vitt och så svart.
Nej,
det blir liksom en nivå till i formalitet. Sen kan man absolut ha lite mer uttrycksfullhet i slips och sånt där. Alltså, teoretiskt så kan du ju ha färger och liknande. Alltså Hermes eller liksom. Det finns ju ganska mycket olika slipsar som är acceptabla i även i de situationerna.
Du var inne på krage lite också. Där generellt så skulle jag nog tipsa att om man väljer klassisk krage eller om man väljer cutaway slash spread, det är egentligen sak samma. Men det viktiga är att man siktar på en utan knappar, skulle jag nog säga. Alltså
precis. Utan button down. Helt rätt, tycker jag med. Och där är det ju väldigt mycket tyck och smak, men också hur man är byggd. Att jag gillar ju jättemycket de här lite högre kragarna med långa kragsnibbar och framförallt så mjuka. Jag tar alltid ut kraglatterna, de här plaststavarna i. För jag tycker det är fint att få, likt en button-down-krage, den här mjuka, rullade formen. Men det är fortfarande ingen knapp. Så när du har en slips så rullar den runt slipsknuten och in under kavajslagen. Väldigt, väldigt fint.
Håller med helt och hållet.
Det är schysst när man har tröjan, eller förlåt, skjortan uppknäppt också. Det blir en fin form.
Det gillar vi.
Så där har man den perfekta vita skjortan.
Ja, det är faktiskt så. Och vi har fått så väldigt många bra frågor. Men jag tycker att den som väntar på något gott...
Den får vänta en vecka till.
Ja, det är ju så faktiskt. För nästa avsnitt kan, om möjligt, bli ännu mer spänningsfyllt.
Ja, exakt.
Tack för att ni har lyssnat.
Så hörs vi om en vecka.
Ja, vi gör det. Hej,
det
hej. For so long now.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.